Från vad vi vet, det här är perspektiv.
Vi har helt enkelt litat till att marknaden ska kunna lösa det utan en stark politisk pekpinne. Och marknaden har fortsatt att leverera det som de är bra på. Det är bygga i A-lägen med sjöutsikt och stora balkonger.
När jag nyligen besökte Albys miljonprogramsbostäder, ett stenkast utanför Stockholm, så slogs jag av över de kvaliteter som de här områdena har. De har relativt nyligen renoverats varsamt, så vitt jag kunde berömma. Och när man står där bland husen som ligger i utkanten av stora grönområden och med skogar i närheten, ja, då är det faktiskt omöjligt att inte se med vilken omsorg av människan som dessa områden skapades. När Europa drömmer om Neue Bauhaus, om nya städer med hållbarhet som grund och mänskliga behov i fokus, ja, då kan det vara klokt att påminna oss om ideologin bakom miljonprogrammet i Sverige, om ambitionerna som fanns och lärdomarna som drogs. Erik Stenberg är forskare och lektor vid Arkitekturhögskolan på KTH i Stockholm och själv utbildad arkitekt. Han har intresserat sig för miljonprogrammet, både hur det byggdes och varför det byggdes. Innan vi börjar, om du inte redan prenumererar på den här podden, passa på att göra det nu så missar du inte heller något kommande avsnitt som är lika intressant som det här. Som alltid når du mig på perspektiv@vadvivet.se. Då är det dags för Erik Stenberg. Varför byggde man egentligen alla de här husen?
Ja, det finns väl massor med olika skäl, men den stora är väl de stora samhällsförändringarna som kom i kölvattnet på industrialiseringen och urbaniseringen som följde med att vi fick städer med annan betydelse. Där fanns jobben, där ville människorna vara, då behövdes det fler bostäder. Och det här var ju någonting som kom ganska sent till Sverige i förhållande till resten av Europa. Man kan ju säga att den stora urbaniseringen skedde ju vid förra sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet. Medan det kanske i London var på 1840-talet och Paris lite senare. Och då kunde vi också lära oss av de snedsteg som de städerna och länderna fick gå igenom. Och kanske bygga då bättre bostäder eller ha en högre ambition med bostäderna än många andra.
Så det är någonstans vid sekelskiftet 1800-1900 som vi får, som blir Sverige, blir någon slags uppvaknande, en politik som så småningom leder till det som vi kallar för folkhemmet. Men vilken ideologi är det här egentligen som ligger bakom? Är det liksom modernismen då vi arbetar med här?
Absolut. Jag skulle vilja säga att det är ju den, så att säga, modernismen i både dess mening av att det är ett uppvaknande av att det finns en folkmassa som då går att spåra till franska revolutionen, och sen modernismen i den meningen, den kommer också till Sverige i ett politiskt uppvaknande som manifesteras kanske tydligast när det gäller arkitektur och samhällsbyggnad i Stockholmsutställningen 1930. Då har det redan skett ett antal politiska skiften och stilskiften, kanske konsumenten har börjat vakna för den nya idealen, att man kan köpa möbler som inte är barock och rokoko, eller att man inte måste ha det borgerliga hemmet som stilideal. Att det finns andra alternativ, och det syns då på ett omvälvande sätt i den här Stockholmsutställningen 1930 som sedan lägger grunden, kan man säga, för de kommande 50 årens byggande.
Och Stockholmsutställningen, alltså det är ju en försvenskad, kanske något rak version av Bauhaus. Alltså här ser man ju tydligt arvet från Bauhaus, eller är det, ska vi betrakta som en självständig del?
Bauhaus kommer ju numera att beteckna den här breda rörelsen mot modernismens byggnadsverk, men det är ju egentligen ett antal fickor eller områden i Europa där det utvecklas en arkitektur, och Wien och Frankfurt, och alltså en arkitektur som då tar de här stilidealen in i stadsbyggandet. Sen så bildar det ju en skola som heter Bauhaus som genomgår flera faser. Och den svenska delen skulle jag säga är direkt kopplad. De svenska arkitekterna reser ju till de här internationella mötena och de hämtar hem idéer och de jobbar till viss del utomlands. Men som vanligt så är det ju inte så att alla är enade. Det är ju inte så att alla springer åt samma håll. Det finns olika falanger och det finns olika intressen. Men den som mest får kanske symbolisera det i början är ju Gunnar Asplund. Som är liksom den äldre arkitekten som flyttar då från ett klassicistiskt stilideal till ett modernistiskt stilideal. Och leder kåren in i en ny tid.
Just det, han bryter med sig själv kan man säga.
Ja, eller utvecklar. Men jag brukar säga att arkitekter, det är ju lite som att vara jonglör. Alltså att om man kan jonglera tre bollar så är man en någorlunda duktig arkitekt. Och de riktigt duktiga, de kan jonglera 7-8 bollar. Och då ingår det faktiskt i att omstöpa sig själv. Alltså man tappar alla de där bollarna och så plockar man upp motorsågar istället. Och så ska man börja jonglera dem och då måste man lära om sig. Men i grunden så handlar det om en förmåga att hantera många olika frågor på en gång och sen omsätta det i form.
Ja, här skulle man också kunna infoga ett skämt om att när man tittar på en del stadsutveckling så verkar uppenbarligen som man har jonglerat med motorsågar. Men här är ju någonting i Bauhaus som vi också tar med oss idag. För nu pratar man ju mycket om den nya Bauhaus-rörelsen inom Europa när vi ska jobba med att omvandla till de hållbara städerna och allt vad det innebär. Och det är, tänker jag, någonting som vi ibland glömmer bort med Bauhaus, att vi ser det som antingen inom den grafiska formen finns det en tydlig profil. Det finns de där möblerna, så där finns ett stilideal och så finns det husen. Men vi glömmer bort de där idéerna som finns bakom. Och de märker man ju i Stockholmsutställningen att det är lika mycket en ideologisk manifestation som det är en arkitektonisk gestaltning.
I allra högsta grad. Det är ju det är där man kanske kan förstå hur viktigt Bauhaus-rörelsen var när man tänker sig idag då, om vi skulle genomföra den gröna omställningen på riktigt, om vi verkligen skulle hantera miljökrisen och de sociala kriser som finns i spåren av globala omvälvningar och så skulle vi behöva en mycket tydligare pekpinne. Men skillnaden är väl att den kanske inte är så tydlig ännu idag.
Det är ju, alltså vi har ju Stockholmsställningen 30 och sen har vi ju liksom den här bostadssociala utredningen som ju kommer igång ett par år senare. Det är ju intressant att man får utställningen först och utredningen sen, att det liksom tar 3 år för det här att landa i någonting nytt. Vad är det man liksom vill göra i den bostadssociala utredningen egentligen?
Ja, den är ju fantastisk. Det är en rapport som man tillsätter för att göra bostaden till den kanske viktigaste politiska frågan för att flytta fram det socialdemokratiska samhällsbygget. Och det är ju ett projekt som löper över, ja, vad är det, 1933 till 1947, så det är 14 år. Idag har man tillsatt en liknande bostadssocial utredning och så har man gett utredaren 18 månader. Men vad man lyckas i bostadssociala utredningen är ju att kartlägga minutiöst massor med empirisk data kring bostadens situation. Hur folk är trångbodda i kölvattnet av den här urbaniseringen. Hur barn far illa för att de får inte tillräckligt bra skolgång för de har ingenstans att plugga. Hur ockerhyror bedrivs, hur det växer fram en bostadsmarknad som är snedfördelad socioekonomiskt. Det leder till sjukdomar och misär i städerna. Och allt det här kartlägger man ju så att man också kan göra bättre åtgärder och föreslå egentligen från staten bättre program för att utveckla bostaden.
Jag tänker att jag lyssnade nyligen på podden Snedtänkt där de tog upp just Lort-Sverige, alltså Lubbe Nordströms famösa radioreportage som ju heter någonting annat, men boken heter i alla fall när den kom ut 38. Där han ju reser runt, han ska träffa provinsialläkare och präster. Men han träffar knappt någon präst för han kommer på kant med någon direkt som representerar det gamla. Han är ju oerhört förtjust i allt som är modernt är ju per definition bra. Det är ju som egentligen hans tes. Och allt som är från Skåne är dåligt, en annan huvudtes man kan läsa i den boken. Han är otroligt sur på liksom, de skånska godsägarna som äger hus i huvudstaden. De ömmar gärna för de uteliggarna i huvudstaden, men de ömmar inte för dem på det egna godset och de ömmar inte för dem som bor i de här lortiga lägenheterna. Det går ju inte att vara politiskt emot den här bostadssociala utredningen. Jag tycker att ja, vi kanske ska hitta en rimlig nivå när man ser den uppmärksamhet som det här radioreportaget och bokreportaget finns. Så det var som en lyckligt sammanträffande, vad man ska säga, i alla fall ur utredarens perspektiv.
Ja, alltså när jag läser Lubbe Nordström så då får ju jag bara den här bilden bekräftad av att Sverige hade den lägsta bostadsstandarden i Europa vid den här tidpunkten. Och att vi är framförallt ett agrart samhälle som är på väg in i den urbana situationen. Och det är ju de här agrara situationerna och småstädernas bebyggelse som man besöker mycket. Och där är ju stampat jordgolv och timmerhus och fortfarande att man ska gå till pumpen för att hämta vatten. Ja, det förefaller ju så långt, långt borta nu. Men det blir ju, som du säger, det blir ju den starka kraften att lyfta sig ur den misären som driver bostadspolitiken då genom bostadssociala utredningen. Och igen då, det här sker ju i hela Europa på något sätt. Det är ju ett uppvaknande i modernismens kölvatten som sker. Men i Sverige så tycker jag att det är den enorma noggrannheten i den här bostadssociala utredningen, att man faktiskt belyser alla de perspektiv som påverkar, som till exempel finansiering, industrins kapacitet, effekten på barn och ungdomar, vad kan höjd standard ge till sjukvården och så vidare. Så den är ju helt omöjlig att läsa. Det är 800 tättskrivet med en diagram. Så att man blir ju alldeles snurrig. Men
när man läser den får man också, eller skummar den ska jag säga att jag gjort, då får man ju också känsla av att det här med att vi utelämnar det är en fras som aldrig förekommit, utan in med det bara. Vad det är för en perifera fråga, så tänker man att det här ska beskriva hela landet på något sätt. Det ska beskriva allting. Men det jag tycker också är intressant är det där, alltså man försöker råda bot på alla de här sakerna som man kartlägger, de här farsoterna och det som plågar folket som man beskriver just som plågat. Men liksom att skapa samverkan, här finns ju en tydlig tanke om att man också ska samarbeta med näringslivet när vi nu ska bygga bostäder för de många människorna.
Ja, Saltsjöbadsandan brukar vi ju kalla det då. Det är ju politik och industri som går samman för att lösa, för man fattar ju från industrin också att man behöver ju arbetare som överlever för att kunna bedriva det utvecklingsarbetet som sker. Men när jag tittar tillbaks på det igen, det jag slås av är ju noggrannheten då, men också hastigheten med vilka förändringar sker. Det måste ju ha varit jättejobbigt för många att plötsligt behöva byta livsstil eller byta synsätt eller plötsligt äta någon annan mat och så vidare. Det är en omställning som jag tror att trots allt var med mer humanism i Sverige än med många andra länder i Europa.
Det jag tycker också är intressant när man tittar på det här, och det vet inte kanske till och med du som har berättat här för mig, det har jag just nu glömt, men att under 40-talet när man bygger så är det många tvåor. För man vill att folk ska flytta ut de här trånga ettorna. Och sen under 60-talet så är det många treor för att de ska flytta ut tvåorna. Alltså vi också kan se rent liksom en fysisk gestaltning av hur levnadsstandarden men också ambitionerna ökar. Att det som var okej som en generation tidigare att bo i en etta är verkligen inte okej på 60-talet då. Utan då är det minsann en trea som gäller för den här kärnfamiljen. För det är ju väldigt mycket kärnfamilj i det här.
Ja, så det är det som är effekten då av bostadssociala utredningen. Att man kanaliserar det in i bostadsbeståndet. Och då blir det precis som du beskriver, att man ser att de här trångboda ettorna där det bor 12-13 personer som sover i skift inte är bra på något sätt. Och då anstränger man sig för att flytta fram positionerna, inte bara bygga fler bostäder, vilket är oftast det vi fokuserar på. Vi tittar på, okej, man byggde 50 000 bostäder under 40-talets slut och sen 60 000 under 50-talet. Men det är ju inte bara fler, de är faktiskt större också. De är bättre. Och det är ju bättre i ju att det kommer in alltså kök som är med rinnande varmt och kallt vatten. Och badrummen utvecklas och badkaret kommer in. Jag har väl alla sett de där bilderna på köksforskningen som gjordes när det är någon slags andningsanordning kopplad till en kvinna som diskar. Det blir ju liksom symbolen för ett ingenjörssamhälle där man ska mäta allting. Men vad det faktiskt gör är ju att det ger mer utrymme på 40-50-talet för kvinnan i köket och sen 60-70-talet faktiskt för mannen och barnen i köket också.
Det är de här bilderna man har av tidsstudiemännen som är ute i, man brukar beskriva som att här är män som aldrig någonsin varit ute i sitt eget kök men som nu befinner sig i främmande kvinnors kök för att reda på långt det har kokat ägg och som sen resulterar i den här byggnormen. Det är väl i 50-tal någon gång den första byggnormen kommer, det är till och med 40-tal, här kungliga någonting någonting. Och där är ju så småningom stipulerat att det är väl 3,60 mellan toastolen och spisen och sånt här, vilket ju är ett helt nytt mått.
Ja, nej men det finns ju båda sidor. Det finns ju den här nitiska ingenjörsvetenskapen som ibland går fel då. Men jag har blivit rättad så många gånger av till exempel Sonja Widén och framförallt Alice Tiberg som var forskare på Konsumentinstitutet och har skrivit väldigt många av de rapporter som finns kring kök, att inte missförstå måtten i jämförelse med jämställdhetsarbetet. Alltså måtten blev ett medel för att nå målet, och målet var ju det jämställda samhället där en kvinna på 30-40-talet kunde ägna 14 timmar om dagen för att bedriva ett hem. Det skulle hämtas vatten, det skulle kokas, det skulle diskas, det skulle tvättas, man skulle laga mat, göra eld i spisen. Allt det där tog 14 timmar av oavlönat arbete, och det höll ju kvinnan utanför arbetsmarknaden. Och när man på slutet av 60-talet har byggt bostäder där det finns kylskåp som kan förvara mat och det finns en infrastruktur i form av affärer som man kan köpa mat som också får plats i köksskåpen, och det finns el och dammsugare och hela den där biten, då har tiden för att sköta ett hem gått ner till 4 timmar. Och den här tidsvinsten på 10 timmar om dagen, det är ju det som möjliggör att kvinnan kan antingen få ett avlönat arbete eller utbilda sig och därmed nå den här folkhemmets ideal av det jämställda samhället då, med 2 arbetande jämställda föräldrar och barn. För det ingår ju fortfarande barn i folkhemsbilden på vad som är idealet.
I mitten av 60-talet så går man till val på att bygga 1 miljon bostäder, och med man så menar jag Socialdemokraterna. Det jag inte hade förstått tidigare var ju att mellan 65 och 74, och det är att det här 1 miljon bostäder är ju alla bostäder. Alltså det är allt som byggs under den här tiden, både i offentlig och privat regi. Hur ser liksom fördelningen ut mellan det som byggs under den här tiden i det vi då lite slarvigt kallar för miljonprogrammet?
Ja, men miljonprogrammet tycker jag är en ganska exakt benämning. Det som är slarvigt är när vi börjar säga miljonprogram men och bara peka på de storskaliga täta bostadsområdena, för det är precis som du säger, det är alla bostäder som byggs under den 10-årsperioden som räknas in, och det är drygt 1 miljon. Och en tredjedel av dem var enfamiljshus eller radhus, parhus, alltså det som vi idag skulle kalla för villamatta eller liknande. Och en tredjedel var flerbostadshus i lägre höjder, alltså 3 våningar och under. Och en tredjedel var 4 våningar och över. Så det är den där tredjedelen med höghus som är då 4 våningar eller högre som kommer att symbolisera miljonprogrammet. Och de är ju egentligen bara kulmen på kulmen, om man säger så. För miljonprogrammet är ju kulmen på folkhemsbygget. Det är därför vi har ägnat tid nu att berätta den långa historien, alltså att modernismens intåg och utvecklingen av en politik och sen omsättningen i en bostadsindustri som faktiskt ökar både antalet och kvaliteten på bostäder. Och sen så gör man den där sista ambitionen, politiska ambitionen av att bygga bort bostadsbristen en gång för alla genom miljonprogrammet. Och då ska vi gå från 80 000 bostäder om året till 100 000 bostäder om året i 10 år, vilket får industrin att gå på högvarv.
Det är väl att man tredubblar volymen av byggande under den här perioden om man jämför med tidigare. Hur hänger kvaliteten med då? För det är ju lätt att tro att det skulle kunna bli lidande när man ska öka takten så här.
Det har jag intresserat mig jättemycket för de sista åren, och jag har ju faktiskt sett att det korta svaret är ja, kvaliteten hänger med förvånansvärt bra. Och det är ju att vi faktiskt genomgår en sån här vanlig innovationskurva. Till exempel om man tar utvecklingen av prefabricerade betongelement som är rumsstora, som det som sen kommer att symbolisera miljonprogramsområdena, med kranar som bär flygande element från lastbilen till husbyggnaden. Den utvecklingen är så att redan på sent 40-tal så importerar Ernst Sund, en byggare från Dalarna, en bockkran för att mekanisera byggarbetsplatsen. Alltså att kunna göra tunga lyft med en kran istället för människokroppar, och då kan människorna ägna sig åt saker som är mer hantverk. Och sen så tänker han ju att ja, men vi kan ju gjuta hela stomdelar. Vi kan ju gjuta ett bjälklag och lyfta den på plats med den här kranen. Och där föds de här idén om att prefabricera hus i Sverige. Och den importeras ju också, för det här sker ju redan på 20-talet i Frankfurt och sen i Sovjet. Men den utvecklingen är då att på 50-talet så är det massor med byggare runt om i Sverige. För det är en decentraliserad byggbransch. Det finns massor med lokala byggare och de testar. Och det finns ett 20, 30, 40-tal byggare som bygger 5, 6, kanske upp till 10 000 bostäder runt om i Sverige med prefabricerade element. Och sen går den där produktionen ner, och det är ju vanligt med innovation att det blossar upp, det blir intressant, många kastar sig in i det, men sen går det ner för att regelverk och finansiering inte riktigt hänger med. Och det är precis samma sak här. Så under slutet på 50-talet så bygger man mer traditionellt. Och sen så anpassas regelverk, och man premierar från staten de här långa serierna, som man kallar det. Alltså bygger man 1000 bostäder med sträng variationsbegränsning, alltså likadana hus och likadana lägenheter. Bygger man 1000 åt gången så får man särskilt bra lånevillkor och stöd till att etablera fabriker. Och så mitten på 60-talet så har Sverige en fabrikskapacitet på 30 000 bostäder om året i de här betongelementsystemen. Och de tuffar på högvarv fram till 72-73 när oljekrisen kommer, varvskris i Sverige, avstånd i urbanisering, och så faller hela bostadsproduktionen från då 100 000 ner till 20-30 000 bara på några år.
Alltså det här är jättespännande, för det innebär att när man drar igång miljonprogrammet och där man ska bygga i den del av de här helt enkelt är prefab, så finns i princip kunskapen om att göra prefab finns, den är klar, och kapaciteten finns i princip också. Man vet att man kan öka lite här och där, så därför är det inte, även om antalet bostäder totalt sett per år ökar, så som man är ganska trygg med att kapaciteten finns. Det är inte en fullt så visionär politisk idé som det kan låta om. Utan man vet att ja, det här det kan vi klara.
Ja, jag är ganska övertygad om att det var så. Att det som byggbolagen behövde, och det var ju även kommuner som hade egna byggbolag. Så i Stockholm så hade Svenska Bostäder byggt en egen fabrik på 50-talet för att bygga bostäder i Grimsta. De olika aktörerna då som hade behov av att bygga bostäder och bygga fler bostäder sökte ju sig till de incitament som staten gav genom lån och andra bidrag för byggandet. Och då tror jag att staten var väl medveten om att det här skulle kunna realiseras. Det var ingen dröm, och det var heller inte världsfrånvänt. Det var en knuff i den riktningen som behövdes.
Jag tänker också, det är en annan sak som förvånat mig mycket när man läser på lite grann här. Det är ju liksom varför vi ofta hör folk tala om den här ambitionen, det man gjorde som alltså i negativa ordalag. Där miljonprogrammet, så, ja det är så här miljonprogrammet skit ungefär. För läser man God bostad, som är alltså en normgivande text på 60, 70, 80 sidor, där man ju tydligt lägger ut den statliga ambitionen med liksom minimikrav på vad en bostad är, inklusive utemiljö, det är bilfria stråk, kringliggande grannskap, och det krävs ju inte särskilt mycket. Det krävs bara att åka ut i någon av de här miljonområden som vi pratar om, alltså Rinkeby, Tensta, Rosengård, för att förstå och slås av hur nära det gröna det är och de bilfria stråken och allt sådär. Så varför har vi den här negativa bilden? Varför som pratar vi om det här som social ingenjörskonst med liksom ett frakt?
det är ju det som är det intressanta, att det sker det här bakslaget. Så att om folkhemsbygget fortsätter upp till slutet på 60-talet, början på 70-talet, så fortsätter ju miljonprogramsbygget in till mitten på 70-talet, för att det går inte att avstanna de här. Det är långsamma processer i byggandet. Men jag skulle säga att där sker ju en samhällsomvandling som är nästan lika stor som när modernismen kom till landet. Och det, jag kallar det för det postmoderna skiftet, och stadsplaneraren och arkitekten Igor Dergalin, som ritade Rinkeby-Tensta till exempel och var en del av den gruppen som ritade i Skärholmen. Han fick ju frågan från en doktorand redan på 70-talet om vad var det som ledde till den här negativa kritiken, eller vad var det som, var det någonting som växte fram eller kom det i ett slag? Och han svarar väldigt kort i en mening att det var studentrevolten i Paris 1968 när rätten till medbestämmande föds. Och det tillsammans med oljekrisen och avstanningen av ekonomin leder ju till att det här top-down bygget som präglar efterkrigstiden, där staten ska bestämma, peka med hela handen och skapa långa serier och gynna byggbranschen och kanske tappa bort individen i spelet. Det blir ju en väldigt stark kritik, ett väldigt hårt slag mot den typen av politik och stadsutveckling. Och då skiftar man ju till, kan man säga, det postmoderna samhället med många små berättelser istället för en stor berättelse, och då föds den här negativa bilden av miljonprogrammet eller modernismens slutskeden, som kan symboliseras i rivningen av bostadsområdet Pruitt-Igoe i St. Louis till exempel, eller att plötsligt miljonprogramsområden på något sätt. Eller så här var det ju, att det var för många bostäder, så det var ju en slags tomhet också. Att många bostäder stod ju faktiskt obebodda under lång tid. I Hovsjö i Södertälje så var det treor som var plomberade till tvåor. Vissa lägenheter var helt stängda och hyrdes inte ut på 10 år. Det är ju oförståeligt idag, men det fanns alltså ett överskott av bostäder. Och sammanlagt så blev bilden så negativ att vi ville, tror jag, skilja miljonprogrammet från resten av folkhemsbygget och se det som någon unikt misslyckande som vi absolut inte ville upprepa eller ha med att göra. Och så har det skett då en stigmatisering av husen i första hand. Och sen har ju forskare som Irene Molina vid Uppsala har ju tittat på att det faktiskt sen också sker en förskjutning av den här negativa bilden, där människor är offer för att bo i dåliga bostäder eller bostadsområden, till att vara orsaken till att områdena är dåliga. Om man tänker idag, ja, stora invandrarfamiljer eller fattiga människor som bor i miljonprogramsområden, och därmed så är de inkompetenta eller dåliga eller till och med farliga enligt då polisens rapporter.
Nej, men jag tycker det är, alltså, de här rötterna tillbaka till studentrevolten i Paris är ju intressant, inte minst eftersom den ju hade sin födelse också i studentområdet, studentbostäderna i Nanterre utanför Paris, där det var massa bråk eftersom man hade myndigheten eller universitetet hade synpunkter på om pojkar och flickor skulle bo ihop och vad de sen gjorde om de var i samma rum. Och det passar ju inte alls med den här tiden, och det är det som gör att man går in och börjar stänga grejer och som gör att man sen då flyttar in alltihop till universitetet vid Sorbonne, där ju så mycket av de här grejerna händer. Men det finns ju hela tiden den här röda tråden, och det är väl kanske det som varit en av de sakerna som har faktiskt bestått efter studentrevolterna i Paris och på många andra ställen, som ju inte åstadkom någonting direkt, utan det var liksom indirekt. Någonting vi inte gjorde i Sverige är ju det här med att bygga, alltså, sociala social housing, alltså något lägre kvalitet för lägre kostnad, som man kan se i Storbritannien. Är det väl så att det finns något sånt hus i varje område där människor med lägre inkomst ska kunna bo, i hopp om att det ska göra de här stadsdelarna mindre homogena, men som istället kan få en stigmatiserande effekt på de som bor där. Varför byggde vi inte det i Sverige?
Ja, det här är ju en aktuell debatt nu kring hur ska man bygga social housing eller hur ska vi förmå att bygga bostäder som de socioekonomiskt svaga har råd med. Och där gjorde man samma sak. Man prövade olika saker. Barnrikehusen var ju en typ av social housing där man gav subventioner eller byggde en typ av hus som skulle vara för en viss kategori. Men man såg att stigmatiseringseffekterna redan då såg man ju då var så pass stora att man kunde låsas in i den där fattigdomen eller bilden av att bara vara barnrik och inte en människa, och därför så valde Sverige en annan väg, brukar man säga, och den vägen var att bygga hög standard för alla och så subventionera med bostadsbidrag eller andra bidrag så att man skulle kunna ha ett fritt val. Och hyresregleringen, som också är omdebatterad och särskilt idag, den var ju också en del av att möjliggöra den här förflyttningen från en bostad som såg likadan ut som en annan, så att man skulle kunna flytta från Stockholms innerstad till Kiruna om man ville och bo i en likvärdig bostad med likvärdig hyra. Vilket idag också känns väldigt främmande, men det var en hög ambition och det ledde faktiskt till att vi byggde då de här inte bara 1 miljon bostäder under miljonprogrammet, men säg 1,5 miljon bostäder under rekordåren, alltså 1960-1975, som har en extremt hög bostadsstandard. Och det är de husen som nu står inför upprustning och det är de husen som står inför de här sociala och socioekonomiska utmaningarna. Och hade vi inte byggt så bra hus, då skulle vi haft ett mycket, mycket sämre läge i Sverige. Vi skulle ha en ekonomisk insats i de områdena som skulle vara fruktansvärd, helt enkelt. Vi skulle inte klara av det, tror jag.
Alltså jag vet att man inte ska då generalisera kring hela miljonprogrammet, men vad kan man säga att det var energieffektivt byggt då? För en annan sån här fördom, det är ju att det här programmet är en energislukande del av samhället.
Jag tycker att man hade medvetenhet om Sveriges klimat och därmed och byggde med dåtidens teknik bra. Och mäter man idag så tycker man ju att många fler bostadshus från miljonprogrammet kanske har en hög energiförbrukning. Man mäter kanske i någon slags snitt på 160 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Och det kan tyckas högt när ett passivhus ligger runt 50 eller något sånt, eller 60. Och därför så ägnar man stor energi åt att föreslå ombyggnader av miljonprogramshusen i samband med en teknisk renovering. Så man ska gå in och göra stambyte eller byta fönster eller hissmaskiner som alla hus måste göra efter 50-60 år. Då tycker man också att låt oss energieffektivisera husen och sänka energiförbrukningen. Problemet har ju varit bara att det i stora hyresbestånd så har ju den där energibesparingen har ju inte kommit att synas på hyresnivån. Det har ju snarare varit tvärtom, att det har varit hyresdrivande med den typen av ombyggnader där man har räknat i snitt då att ska man utnyttja den här window of opportunity-metoden, att vi gör en teknisk och en energimässig renovering samtidigt, då går hyrorna upp 60-70% inom den svenska modellen. Och höjer man hyran med 60-70%, brukar jag säga, det spelar ingen roll var man bor. Om man bor i Djursholm eller i Tensta så kommer man ju se sig om efter ett annat boende. Och därför så skedde det ju på början av 2000-talet ett antal, kan man säga, försöksombyggnader som ledde till en negativ social utveckling med stora utflyttningar och omflyttningar. Och det har ju sen korrigerats. Nu tycker man ju att den typen av renoveringar är ju inte, man kallar det för renovräkning också. Men det är delvis en annan diskussion som har med fastighetsvärden och kapitalisering av bostaden som vara. Men om man bara tittar på de tekniska renoveringsbitarna så ser jag det som att vi lärde oss ganska snabbt att nej, men det går inte att bortse ifrån människorna. Vi måste också ta vara på människorna, och därför så har det kommit till exempel i kommuner som Botkyrka och även i Gårdsten så har det, utanför Göteborg så har det kommit bra modeller för hur man kan gå en annan väg och göra stegvisa renoveringar för noggranna utveckling tillsammans med de boende och därmed hålla hyreshöjningen nere till 18-24%, vilket är då att man räddar både människorna och husen, om man säger.
Ja, men det är ju också intressant, för det, jag menar, alla hus måste man ju alltid byta system i efter 40-50 år någonting. När man gör miljonprogrammen så har man också trevåningslimporna och höghusen. Där finns det med från början att man tänker hur man ska kunna byta från början. Har jag uppfattat det?
Ja, det låg ju i den här rationaliseringstanken och ingenjörskonsten. Alltså arkitekten och ingenjörens roll gick ju in i varandra där. Att faktiskt rita hus som separerade sina system. Både bärande system, så om man tänker bärande väggar och pelare och takstolar och sånt, från sina försörjningssystem, alltså det som levererar vatten och avloppet och luft och sånt, att man skulle separera dem och inte gömma dem i väggar eller golvbjälklag på ett sånt sätt så att de inte gick att byta efter 50 år. Och den typen av strukturalism kunde man beskriva det som inom arkitekturen. Den har ju lett till att tekniskt så är miljonprogramshusen väldigt lätta att renovera. Även de som är villor och radhus har en ganska logisk uppbyggnad och separation av de här delarna. Till skillnad från mycket av det som har byggts kanske på 80-90-talet i Sverige, när man har gjutit in rör i bjälklag och man har gömt bärande system i väggar, som om man då i framtiden ska renovera eller förändra lägenhetsstruktur eller så kommer det skapa en riktig röra, och det kommer vara dyrt och det kommer vara svårt att veta riktigt hur det funkar.
Vi återkommer till att liksom det är väldigt hög standard på de här husen som byggs under den här tiden, både liksom den fysiska standarden så att säga och också den intellektuella standarden, alltså hur man har tänkt och hur genomtänkt det är. Och då tänker jag på dagens byggnationer och vad som sker där. Liksom. Alltså där fanns ju förr en väldig ambition att göra materialval och göra så här. Liksom hur ser det ut idag? Kan man säga någonting om liksom, är det här någonting som är på väg tillbaka, eller är det bara enskilda byggherrar som ställer krav på materialval och förstår det?
Jag tycker att vi är inte lika bra idag som vi var då på systemnivån. Och då menar jag kapacitet att bygga många och bra bostäder som är tillgängliga för alla. Vi har ju faktiskt byggt väldigt få bostäder under perioden 1995 till 2015, kanske 20 000 bostäder om året totalt. Och sen så plötsligt i ungefär 2015-2016 så såg vi ju att det finns ett underskott av bostäder. Vi har inte byggt tillräckligt med bostäder för att möta den nya urbaniseringen som sker. Och vurmen för staden, man kan kalla det för kaffelattekulturen. Att alla vill bo i innerstan, och därmed så har vi ett underskott på bostäder. Och då så har vi börjat trappa upp eller flytta fram positionerna och vilja bygga fler och bättre bostäder. Men vi har inte gjort det lika målmedvetet. Jag tycker att vi har helt enkelt litat till att marknaden ska kunna lösa det utan en stark politisk pekpinne. Och marknaden har fortsatt att leverera det som de är bra på. Det är bygga i A-lägen med sjöutsikt och stora balkonger. Och därmed så har vi mättat den marknaden nu på 5-6 år. Och då finns det ett behov av att leta efter hur ska vi bygga för dem som har svagare ekonomi. Och därav har vi diskussionen om social housing igen, och därav har vi diskussionen av att inte återupprepa miljonprogrammets misstag. Men jag skulle säga att vi är ju snarare i 40-talet i form av utveckling. Vi har 5-6 statliga utredningar på gång om att revidera byggregler, om att premiera träbyggande, om att kommunernas roll i byggandet, man ska kunna bygga serietillverkade hus igen. Och där tycker jag att diskussionen idag är mycket mer spretig och inte alls lika samverkande eller samskapande som det var på 40-50-talet. Alltså kommunerna pekar på byggbranschen, och branschen pekar på kommunerna, och staten står utanför eller har ett svagt parlamentariskt läge. Och det känns som att vi inte alls kommer att ha samma utveckling, eller har samma utveckling nu som man hade under 40-50-talet, medan vi skulle kunna göra det.
Sen just detta ständiga tjatan om att inte upprepa miljonprogrammets misstag snarare än att försöka upprepa det som var bra med miljonprogrammet. Tänk också på det här med liksom det är klart det fanns en mycket starkare kollektiv tanke om att vi gör saker tillsammans och liksom laget för jaget om man ska använda en sportmetafor. Men det är ju också intressant att det tycker jag också man kan märka i hur vi utformar de gemensamma visavi de privata delarna av ett hus. Innan var ju väldigt mycket fokus på entrén och utsmyckningar och det gemensamma. Där lades väldigt mycket kraft och sen så kanske lägenheterna och framförallt köken var lite mindre påkostade. Och idag kan vi nästan se det omvända. Och det kanske också säger någonting om liksom den livslängden som vi beräknar för detta, att vi bygger ett hus för att sedan omedelbart sälja det till någon annan. En byggherre köper tomten, bygger, kränger grejerna vidare. Det finns liksom inga incitament för att det ska hålla längre än till att kontraktet har torkat.
Ja, alltså jag hade en ingenjör som hade räknat lite på hur mycket bygger vi, hur mycket river vi och vad betyder det för de husen som vi bygger idag. Och han kom fram till att de hus vi bygger idag kommer att behöva stå i 150-200 år. Men det syns ju sällan i debatten eller syns ju sällan i diskussionen om när man ska sälja till bostadsrätt eller liknande. Då är det ju bara de här ytskikten som du pratar om, att vi lägger in marmor som håller i 100 år, lägger vi in i ett kök som man, nästa som flyttar in kastar ut. Det är enormt resursslöseri som pågår i dagens, inte bara byggande men eftermarknad. Om man tänker på hela heminredningstrenden, så istället då för att faktiskt lägga material där vi behöver ha dem under 40-50 år under sin livslängd och sen hitta sätt att återbruka eller återanvända dem, så har vi skapat en idé om att även bostadens beståndsdelar är konsumtionsvaror. Och det här är ju en livsstilsförändring som vi nu borde kunna styra åt ett annat håll. Och då tänker jag på den enorma kraft som finns i digitaliseringen. Det vill säga vi skulle kunna ha bättre koll hur våra hus faktiskt är byggda genom att ha digitala modeller. Alltså en bostadsrättsförening borde ju förvalta en digital modell där varenda byggdel har någon liten tagg eller någonting så att de vet när den behöver bytas och hur länge den faktiskt kan hålla. Och så tänka långsiktigt så att det vi lämnar till våra barn är faktiskt hållbart. Och sen så har vi åldrande befolkning. Vi vet ju att vi kommer att behöva mer utrymme i hemmet för att hantera sjukdomar och att vi bor hemma längre och att vi har en period som kallas tredje åldern efter pension där vi vill leva livet lite. Och samtidigt så bygger vi bara mindre och mindre bostäder. Och inte minst nu i pandemin så har vi ju sett att en liten bostad slår hårdare än om man har en stor bostad. Och särskilt då om man är socioekonomiskt svag och inte kan flytta ut till sommarhuset på landet eller tar sin tillflykt till någon internationell solstrand och jobba därifrån. Så att vi har inte riktigt fått ihop klokskapen än.
I den skrift som HSB gjorde, jag glömt när, så talar man i alla fall om den goda lyftkranen. Hur man lyfter samhället, hur man lyfter arbetet, hur man lyfter allt sånt. Finns det något motsvarande idag?
Ja, alltså jag tror att vi är inne i den perioden där vi har de här som vi kallar prototyperna. Det görs exempel, det finns byggherrar, det finns initiativ, kommunala eller ibland från materialbranschen. Och på 40-50-talet så var det samma tre aktörer då. Det var byggherrarna som hade en god vilja och god ambition, utvecklade nya system och nya sätt att bygga. Tänk Allan Skarne och Östberga och prefabriceringen. Sen hade vi kommunerna som Göteborg som skapade flera byggbolag och Stockholm som hade den här fabriken som jag nämnde tidigare och Norrköping som gick samman med Skanska och byggde en fabrik för att bygga Navestad och så vidare. Och sen hade man materialbranschen och då var det ju cement- och betongindustrin som gav sig in i bostadsbyggande. A-system som köpte ett byggsystem från, på licens från Danmark och byggde massor med bostäder. Och vi har samma aktörer idag. Vi har byggbranschen som inte riktigt klarar av att leverera, men det finns många aktörer där med höga ambitioner. Ett antal Stockholmsbyggare och Göteborgsbyggare som är liksom goda aktörer som vill väl och kan. Sen har vi kommunerna som ser nu att ja, men vänta, vi kanske måste ge oss in i det här igen. Vi kanske måste börja se till att våra kommunala bostadsbolag också bygger mer, kanske även i egen regi. Och sen har vi materialbranschen och det är träindustrin. Och från alla de där tre hållen så kommer det prototyper just nu. Det kommer idéer som manifesteras i byggda hus. Och de är enskilda hus och det är bra. Men vi har inte övergången till att det där blir mass housing eller att det blir den här stora grå massan av bostäder som behövs för befolkningen i stort. Och vi kommer kanske aldrig kunna bygga en fjärdedel av Sveriges bostäder på 10 år igen som man gjorde under miljonprogrammet. Men det vi tillför tror jag måste ha en mycket högre grad av kunskap. Och den kapaciteten för att bygga det finns inte idag. Så att prototyperna finns, men systemet finns inte ännu. Incitamenten, kapaciteten, arkitekterna som ska rita alla de här husen finns inte. Byggarna finns inte. Materialet är tveksamt om det finns. Om vi ska bygga allt i, eller säg att vi ska bygga hälften av Sveriges bostäder i trä, då kommer vi att få en diskussion om var det här träet ska komma ifrån. För att det finns inte egentligen tillräckligt med... Ja, det kanske finns tillräckligt med stockar, men då finns det inte fabriker som ska såga dem. Det finns inte lastbilar som ska köra dem och så vidare.
Men man gör nog rätt i att titta tillbaka till miljonprogrammet och se vad man kan lära sig av det snarare än att spotta på det. Tre böcker som inspirerat dig eller påverkat dig?
Ja, jag tycker att det finns en fantastisk tysk arkitekt som heter Philipp Meusser som har ägnat sitt liv, inte bara som arkitekt, men som förläggare åt att ge ut böcker om byggsystemen från Sovjet. Och han har en bok som heter Towards a Typology of Soviet Mass Housing, där han kartlägger alla de olika fabriker som byggdes då under 50-60-talet i Sovjetunionen för att lösa den enorma bostadsbrist som fanns efter kriget där. Sen tycker jag att utställningskatalogen Flygande betong från utställningen på Arktis som kartlägger den globala rörelsen av de här byggsystemen, både elementets uppgång och dess fall finns beskrivet där. Är en bra bok. Och sen finns det även en bok om mass housing där man försöker att just förstå, jag tror underrubriken är Modern Architecture and State Power. Man försöker ju förstå just den här delen som vi har pratat om i hur politiken sitter ihop med det byggda beståndet. Och att det här är en global rörelse. Det här är ingenting som bara har hänt i Sverige. Det här är någonting som har hänt över hela världen och händer idag i Kina. Till exempel. Det var tre. Om jag skulle nämna en fjärde så skulle jag säga Jennifer Macks fantastiska forskning kring det syrianska diasporan i Södertälje. Om hur de adapterar och förändrar alla byggnader från folkhemsepoken till att anpassas till dagens samhälle och kulturer. Det är en fantastisk, kan man säga, hyllning till både folkhemmet och den globala, multikulturella diasporan som vi lever i.
Utmärkt. Alla de böckerna åker ner i inköpskorgen och vi länkar till dem i anteckningarna till den här podden. Erik Stenberg, forskare och lektor vid Arkitekturhögskolan på KTH i Stockholm. Känner du någon som bor i miljonprogramshusen och som skulle uppskatta att lära sig mer? Dela det här avsnittet med dem via knappen i appen. Och delar du i sociala medier, använd hashtag perspektivpodden. Lyssnar du på podden via Apple Podcast eller Acast, då får också gärna ge 5 stjärnor i betyg, för det hjälper andra att upptäcka vad det just du hört. Och när du är inne i appen och pillar, passa på att prenumerera om du redan har styrt upp det för att inte missa nästa avsnitt. Eftersom det avsnittet kommer ge fler perspektiv på ett aktuellt ämne. Producent idag, Jens Back, klippning, Hanna Brandén, mixning, Stray Dog Studios och jag heter Per Granqvist. Nästa gång ger vi perspektiv på något helt annat. Vi hörs då.